Vi ber tillsammans. Herre, tack för att vi får komma inför dig den här stunden, den här eftermiddagen. Herre, tack att vi får samlas till gudstjänst som ditt folk har gjort i alla tider. Att vi får ställa oss sida vid sida med en familj som sträcker sig över länder, över världsdelar, genom historien. Herre, tack för att vi får vara en del av ditt stora folk, som en dag ska få bekänna ansikte mot ansikte att du är Herre. Herre, tack för den gåva som vi har samlat in. Vi ber att vi ska få vishet att förvalta det vi har fått på ett gott och riktigt sätt. Och Herre, vi vill be den här stunden att du kommer till oss med din heliga ande. Herre, kom med din ande över oss och ge oss öppna öron och öppna hjärtan så att vi kan ta emot ditt ord idag. Herre, gör våra hjärtan till bördig jord så att ditt ord kan sås ner där, få växa och bära rik frukt för ditt rikes skull. I Jesu namn. Amen. Idag är vi ju, som Julia sa, framme vid den näst sista klyftan i andens frukt, nämligen ödmjukhet. Och som Julia sa så är det ju ibland lite svårt att ta på ödmjukhet. Vänlighet kan vi ofta se, det yttrar sig ofta i praktisk handling, men ödmjukhet, det är ju nästan motsatsen. Det yttrar sig ju kanske genom att inte yttra sig. Men vi ska tillsammans titta på ett antal bibelställen och se vad säger Bibeln om den ödmjuka människan. Men allra först ska vi läsa det sammanhang i Galaterbrevet som vi har läst ganska många gånger vid det här laget. Jag tänker att nästa vecka när vi är framme vid den sista frukten så kanske vi har ett oförberett läxförhör och så läser vi texten tillsammans utan att den kommer på väggen, så ser vi hur det har fastnat här under de här veckorna. Vi får väl se, nu har ni fått en liten förvarning kanske. Jag ska läsa ifrån Galaterbrevet kapitel 5 och vers 22 och 23. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Ödmjukhet alltså. Det står mildhet i någon annan översättning. Men när man slår på det här ordet i en konkordans och ser vad det finns i Bibeln, så kan man se att Bibeln säger ett antal saker om vad som utmärker en ödmjuk människa. Så det tänkte jag, vi ska läsa ett antal bibelställen tillsammans och se vad säger Bibeln om vad det innebär att vara ödmjuk. För det första, det blir tre punkter för den som undrar. Det är lätt och bra att komma ihåg. För det första, den ödmjuke litar på Gud och räddas av honom. Vi kan slå upp Saltaren i psalm 76. Psalm 76. Så står det i vers 10 så här. Gud reser sig till dom för att rädda alla betryckta på jorden. Det ord som här har översatts med betryckta är samma ord som på andra ställen översätts med ödmjuka. Och här beskrivs i salmen hur Gud håller dom. Det är ju det vi tänker sker den yttersta dagen. Då håller Gud dom över de orättfärdiga. Över de mäktiga män på jorden som har utsatt och förtryckt andra människor. Och Gud talar upprättelse och räddning till de ödmjuka. Gud räddar de ödmjuka i slutändan. De ödmjuka kan lita på Gud därför att Gud kommer att upprätta dem till slutet. Det är inte lätt att se den tid som vi lever i nu. Men Guds ord säger att den ödmjuke, den som håller sig till Herren, kommer att upprättas i slutändan. Samma tanke återfinns i psalm 37. I psalm 37, vers 11, så står det: men de ödmjuka får äga landet och njuta en ostörd fred. Psalm 37 talar i stort om den rättfärdiges hållning till livet och till Gud. Och på ett ställe i psalmen så kallas de rättfärdiga för Herrens välsignade. Och i psalmen så påminns de rättfärdiga om att lägga sina liv i Guds händer. Att överlåta sin sak till honom. Psalmisten säger: reta inte upp dig på det onda. Reta dig inte på den som har framgång. Låt vreden slockna. Det leder bara till ont. Istället förtrösta på Herren och gör det goda. Ha din glädje i Herren och lägg ditt liv i hans hand. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Till de ödmjuka finns ett löfte om att få ärva landet, att få äga landet, att njuta en ostörd fred. Till de ödmjuka finns ett löfte: ni kommer att stå segrande i slutändan. Den ödmjuke, den litar på Gud och kommer räddas av honom. Den andra saken som Guds ord säger om den ödmjuke, det är att den ödmjuke är villig att ta emot Guds ord. Vi ska slå upp psalm 25, vers 9. Så står det: han, alltså Herren, leder de ödmjuka rätt. De ödmjuka lär han sin väg. En utmärkande sak för ödmjukhet, det är alltså villigheten att lyssna till vad Gud har att säga. En villighet att ta emot Guds ord. Att låta Gud få definiera mig och mitt liv. Att låta Gud ge mig riktningen att vandra på. Samma tanke hittar vi i Jakobs brevet i Nya testamentet. Jakobs brevet kapitel 1, vers 21 säger i andra halvan av versen: ta ödmjukt vara på ordet som är nedlagt i er och som förmår rädda ert liv. Ta ödmjukt vara på ordet som är nedlagt i er. För det är när Gud får tala in i våra liv, det är när Guds ord får bli tilltal till oss som vi bejakar och tar emot, som vi får vägen, riktningen för våra liv. Det är när vi tar emot Guds ord som vi med evighetens perspektiv kan rädda våra liv. Att vara ödmjuk, det innebär alltså att konstatera: jag vet inte alltid bäst. Utan Gud vet bäst. Och jag får lyssna till vad han har att säga. Jag får böja mig inför honom och hans ord och ta emot hans tilltal. Den ödmjuke tar emot Guds ord. Den tredje saken som Gud säger, eller som Bibeln säger om den ödmjuke, det är att ha en rätt inställning, att ha rätt perspektiv på sig själv och sitt eget liv. I vissa biblar, mellan gamla och nya testamentet, så finns det ju en del som kallas apokryferna. De finns i vissa bibelöversättningar och i vissa inte. Och i delar av kyrkan tänker man att det här är en del av Guds ord, och i andra delar av den kristna kyrkan, däribland vår, så tänker vi de kan vara bra och nyttiga att läsa, men de är inte på samma nivå som gamla och nya testamentet. Men idag ska jag faktiskt läsa ett avsnitt, eller en vers ur en av apokryferböckerna, nämligen en bok som kallas för Jesus Syrax vishet. Och det är en samling ordspråk, framförallt likt ordspråksboken. Och i den här Jesus Syrax vishet, i det 10:e kapitlet och vers 28, så finns det ett ord om ödmjukhet som jag tror vi gör gott i att ta emot oss. Det står så här: mitt barn, var ödmjuk, men ha respekt för dig själv och ge dig den aktning du förtjänar. Var ödmjuk, men ha respekt för dig själv och ge dig den aktning du förtjänar. Ödmjukhet handlar inte om att vara en dörrmatta för andra människor. Att liksom aldrig säga ifrån, att alltid bara böja sig inför allt och alla och säga ja och amen till allt. Nej, jag tror att vara ödmjuk, det handlar om att ha rätt perspektiv på sitt eget liv. Det vill säga, jag ger mig själv den respekt och aktning jag förtjänar, men aldrig på någon annans bekostnad. Jag trycker inte ner mig själv, men jag framhäver inte mig själv på bekostnad av den bredvid. Den ödmjuke tänker inte mindre om sig själv, men kanske mindre på sig själv. Det där var bra, det ska jag säga en gång till, tänker jag. Den ödmjuke tänker inte mindre om sig själv, men kanske mindre på sig själv. En ödmjuk människa har kanske inte något behov av att liksom hävda sig gentemot andra. Att liksom tävla eller jämföra sig på det sättet. En sån människa borde vara ett utmärkt motgift mot det sammanhang som fanns i församlingen i Galatien som Paulus skriver till. Ni som har varit med i den här predikoserien och hört de flesta delar, där har vi berört det sammanhang som de här andens frukter finns i. Nämligen ett sammanhang som präglades av konflikter, av stridigheter, av osämja i alla dess former. Och tänk då att i en sån gemenskap där alla försöker hävda sig mot varandra, att få fram sin egen åsikt, att göra sin röst hörd på de andras bekostnad, så får det komma människor fyllda av andens frukt som får vara ödmjuka. Som inte är dörrmattor, men inte har något behov av att hävda sig på de andras bekostnad. Vilket motgift mot den här jämförelsen och självhävdandets ande som verkar ha rått där. Och i slutändan, de här orden om ödmjukhet, de leder oss ju till Jesus. Därför att anden som får de här frukterna att växa fram i oss, de leder oss ju till likhet med Jesus. Och därför är det kanske ingen slump, det är ju snarare väldigt logiskt, att Jesus beskrivs som ödmjuk på flera olika sätt. Vi kan börja i Gamla testamentet, i Sakarja bok. Det är en av småprofeterna mot slutet av Gamla testamentet. Och där finns det ett ord som vi ofta läser, kanske på advent. I Sakarja kapitel 9, vers 9 och 10, så står det så här. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken, och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. I ringhet, med grundtextens ord, i ödmjukhet kommer han ridande. Jesus beskrivs som härskare, men på ett helt annat sätt än alla andra härskare. Därför att han regerar i ödmjukhet. Och Jesus talade också om sig själv som ödmjuk. I Matteus evangeliet kapitel 11 och vers 29 så säger Jesus: ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt, min börda är lätt. Jesus säger att vi kan lära av honom, för han har ett ödmjukt hjärta. Och han talar ju om ett ok. Ett ok, det är ju ett sånt redskap som man lägger över axlarna så man kan hänga tunga saker i, som hjälper till när man ska bära eller dra någonting. Och på Jesus tid så användes det bildligt, om att om jag lyssnade till en viss rabbi eller lärare och liksom bejakade det som den rabbin eller läraren sa, då sa man att jag har tagit på mig dens ok, det vill säga jag har gått in under den personens undervisning. Och i kontrast till andra lärare så är Jesus ok milt och hans börda är lätt. Det finns många livsfilosofier och livsföringar som gör anspråk på att vara rätt för oss just nu. Men de slutar lätt med tunga, tunga bördor för oss att bära. Härom veckan så var det en text i tidningen Dagen som jag fastnade vid, där skribenten resonerade om att det är många människor som har tydligt uppsatta livsmål. Skribenten hade varit i ett sammanhang och fått en fråga från en person den knappt hade träffat innan, som frågade: hur ofta träffar du din coach för att hålla kursen mot dina livsmål? Han förstod knappt vad han menade. Men för den här personen så hade den en coach som skulle hjälpa den att hålla kursen mot sina uppsatta livsmål. Och skribenten skrev några rader om det där som jag fastnade vid. Han skrev så här: det är naturligtvis inget fel med att vara målinriktad. Men livet är alldeles för oförutsägbart för att vi ska kunna ta kontrollen och styra det mot våra egenhändigt uppsatta mål. Jag blir allt mer övertygad om att det är kontraproduktivt att ständigt utvärdera om man är på väg att nå sitt livsmål. Det oplanerade som dyker upp i vår väg, sjukdom eller att bli bortvald eller uppsägning, tolkar vi som orättvisa eftersom det inte ingick i planen. Dogmen om att du är ansvarig för att uppnå dina mål blir ett tungt ok som läggs på våra axlar, eftersom det är så mycket i livet vi inte kan göra något åt. I kontrast till detta och andra potentiellt sett mycket tunga ok så har vi Jesu ok. Jesus lär oss att vara ödmjuka. Det är ju till likhet med honom som anden formar oss. Och med Jesuslikheten så kommer de här andra sakerna som Bibeln talar om den ödmjuke att också växa fram i oss. Därför att Jesus levde och exemplifierade på olika sätt. Jesus litade fullt på faderns ledning. I Getsemane trädgård. Dygnet före påskens händelser. På natten så är Jesus fylld av ångest över det som väntar. Men till sist så ber han, ske din vilja, inte min. Jesus var villig att ta emot Guds ord. I Johannes evangeliet så säger Jesus vid flera tillfällen att sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Jesus lyssnade till faderns röst. Jesus följde det uppdrag som fadern gav honom. Och Jesus, han värderade inte sitt liv i relation till andra i bemärkelsen att han skulle hävda sig. Han tjänade, för han kom inte att bli betjänad. I Filipperbrevet kapitel 2 så finns en fantastisk text om Jesus som illustrerar hans ödmjukhet. Och den ger oss ett exempel att följa. Så jag ska avsluta med att läsa de här raderna i Filipperbrevet. Till oss alla så kan jag inte annat än säga gå och gör som han. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Amen. Vi ber. Herre, tack för ditt exempel som vi får följa. Herre, tack för ditt milda och ödmjuka hjärta som vi får lära oss av. Som vi får formas av. Herre, tack för att när vi lyssnar till dig, när vi följer det du har sagt så är det ett ok som är lätt att bära, en skonsam börda. Herre, hjälp oss att följa dig, att leva mer lik dig, att bli mer lika dig. Herre, låt din ödmjukhet få forma oss. Låt våra liv kännetecknas av ännu större likhet med dig. Och Herre, jag ber. Jag tackar och prisar dig för din ödmjukhet och din trofasthet. Att du var villig att gå hela vägen för vår skull. Och Herre, tack för att följden av det är att vi har en öppen väg till det eviga livet. Herre, tack för att vi får del av det eviga livet när vi tror på och tillhör dig. Herre, tack för löftet om att en dag ska alla knän böjas inför dig och alla tungor bekänna att du är Herre. Herre, vi längtar så efter den dagen. Kom och var oss nära. Helige Ande, gör ditt verk i oss. Vi ber så i Jesu namn. Amen.